Johan, ska du ta fram dina liderliga sidor i den här podden?
Ja, jag kan ju försöka i alla fall. När det handlar om en opera som just handlar om liderlighet i viss mening, i alla fall ung kärlek, så ett riktigt triangeldrama, så skulle väl det vara på sin plats, även om det är ett drama som också slutar i ond, bråd, död.
Det är ju ett flytande drama vi har framför oss, kan man nog säga. Mm. Lite otydliga känslor kanske.
Ja, det kan, men det är mycket, det finns passion under ytan så att säga. Det är någon slags ouppfylld erotisk längtan som går igenom Pelléas och Mélisande. Framförallt det som slår en med denna opera är ju att det är en opera med en väldigt enkel ramhandling som är så fascinerande för att den är så långt ifrån enkel.
Idag rör vi oss i impressionismens tidsålder i operaguiden. Det handlar alltså om Debussys Pelléas och Mélisande. Varmt välkommen ska du vara till operaguiden från Sveriges Radio P2. Pelléas och Mélisande är vårt stora huvudintresse. Claude Debussys enda opera som är unik på flera sätt. Vi ska återkomma till det. Och vi säger ja, för att med mig, Britta Svanholm-Magnett, i den här podden finns Johan Korsell. Välkommen du med.
Tack så mycket.
Du som är programledare för CD-revyn här i P2 till vardags.
Det är helt korrekt.
Mm. Jag vet att du har sett och hört Pelléas och Mélisande live 3 gånger.
Absolut, jo, men jag kan inte låta bli. Jag har blivit liksom lite besatt av detta verk, får man säga.
Varför då?
Ja, men det, jag älskar den här drömlika stämningen och Debussys orkesterbehandling. Det är liksom en sensuell och hypnotisk klangvärld. Jag kommer också tänka på vad dirigenten Simon Rattle sa nyligen när han vid årsskiftet gjorde Pelléas och Mélisande i både Berlin och London. Han menade att den här operan är en drog.
Jaha.
Ja, det låter farligt, men alltså jag förstår vad han menar och instämmer. För att så fort man har hört den så vill man bara börja om igen. Och jag har liksom insett att jag vill stanna kvar i Pelléas och Mélisande. Detta trots att skogen är mörk och ogästvänlig och detta slott som det handlar om är väldigt dystert och allting egentligen är ganska deprimerande, så dras man tillbaks till den.
Någonting i svärtan låter det som då, som du fastnar för.
Tydligen.
Ja. Det är ett romantiskt riddardrama det här i botten, eller det brukar beskrivas så. Men det saknar några av de här viktiga komponenterna som brukar finnas i romantiska riddardramer. Vi har ingen religion inblandad, vi hittar inga sagofigurer och inte, nästan inte någon övernaturlig händelse, kan man kanske säga. Mm. Tycker du att det är ett tidlöst drama?
Ja, det står ju utanför tiden och det handlar väl också om att Debussy hittade exakt de parametrar som han letade efter när han ville skapa, han drömde om att skapa en ny typ av opera. Och då hittade han det här dramat, pjäsen av Maeterlinck, som just ger honom det här liksom drömlika tillståndet. Och på så sätt så blir det är ju en väldigt radikal opera. Ett väldigt betydelsefullt verk, ska man komma ihåg. Premiären 1902 i Paris, det är ju startskottet för ett nytt århundrade. Det är så att man slås hela tiden av hur mycket detta verk också har betytt.
Gåtfullt är ju ett ord som har kommit till mig när jag har läst och hört den här operan i alla fall. Men för att överhuvudtaget kunna prata om den här operan, som då uppenbarligen går kanske att tolka lite hur som helst, så måste vi först få en rejäl genomgång av den här ramhandlingen. Och den genomgången står Per Feltzin för.
Ett triangeldrama från slutet av 1800-talet som blev opera 1902. Debussys enda opera. Den enkla ramberättelsen handlar om änklingen Golo som lever med sin lilla son i ett slott. Under en jakt i ett annat land möter han en mystisk och sorgsen kvinna ute i skogen. Det är Mélisande. Upp över öronen förälskad tar han med sig henne till sitt hemland och det slott där halvbroden Pelias också finns. I den dystra atmosfär som finns i det här slottet och i parken utanför dras Pelias och Melisande till varandra. Men det är ingen stark fysisk kärlek. Det handlar mer om en närmast magnetisk längtan som inte någonsin exploderar. Debussys impressionistiska musik och Maeterlincks poetiska text sveper in personerna på scenen och oss i en stämning mer än i konkret handling. Visst, här tappas en ring i en brunn, här ser vi slottets tinnar och torn, fåren vallas och hästar störtar och långt hår kammas och dras i och ett barn föds. Samtidigt som Pelias och Melisande samtalar vid en brunn och hon då tappar vixelringen ner i vattnet faller Golo av sin häst och skadar sig. Trots att inget fysiskt händer mellan Pelias och Melisande, verkligen inte, grips till sist Golo av svår svartsjuka och till slut dödar han sin halvbror. Melisande föder för tidigt. På slottet ser man barnet som ett omen om en bättre framtid. Men Melisande är förtvivlat sorgsen över att ge liv till ett barn i den här glåmiga världen. Hon dör.
Där hörde vi den inte så komplicerade handlingen. Det är alltså enkelt sett ett klassiskt triangeldrama, det har vi redan sagt. Och det triangeldramat urartar. Och vid slutet så är det bara en av de tre som är vid liv. Men det är ju den yttre handlingen och grejen med den här operan är väl ändå att det sker mycket i den inre handlingen också samtidigt.
Absolut, det är ju det och det är ju en opera som bygger på atmosfär så att jag har liksom funnit att varje gång jag kommer tillbaka till operan så tycks den handla om olika saker och det är väl därför jag inte tröttnar på den.
Mm. Musiken flyter som sagt och det finns inga tydliga arior i den här operan. Debussy tyckte nämligen att det sjöngs för mycket på operan. Och här är ett uttalande som brukar tas upp av Debussy just när man pratar om Pelias och Melisande. Han lär ha sagt: jag tänker inte följa slentrianen inom operan där musiken förmätet nog dominerar och där poesin är förvisad till andra plats. På operan sjungs det för mycket. Man borde bara sjunga när det är nödvändigt. Ja, det är ju ord och inga visor.
Ja, verkligen. Men det där handlar nog också till viss del om Debussys uppgörelse med Wagner. Eftersom Wagners inflytande märktes på flera håll i fransk opera vid den här tiden. Och det gillade inte Debussy, även om han själv var väldigt influerad av Wagner.
Han var och besökte Bayreuth flera gånger
absolut.
Till exempel.
Men det blir någon slags hatkärlek. Och det är ju det han kämpar med när han skriver Pelias och Melisande. Alltså, man kan ju se tydligt inflytande från Tristan och Isolde förstås, men framför allt väldigt tydligt från Parsifal. Så att vad han än påstår så finns det ju Wagner där. Men å andra sidan, han gick inte riktigt i fällan ändå. För det låter ju inte riktigt som Wagner, men det finns Wagnerska drag, kan man väl säga.
Mm. Richard Wagner, som alltså är en annan operakompositör som skrev väldigt många operor och var i ropet på den här tiden. Och Debussy har också plockat in element som Wagner använder.
Absolut, ja, dels rent konkret så finns det ju vissa ledmotiv, en viss ledmotivsteknik i Pelias och Melisande. Men det är också lite grann en fråga om soundet i orkestern, tycker jag, i första akten till exempel i brasset och så vidare, som för väldigt mycket tankarna till Parsifal.
Just det här med ledmotiven som du nämner är intressant. Ledmotiv som alltså är små melodiavsnitt som hör till de olika karaktärerna eller till företeelser eller saker i operan, kan vi säga. Det tyckte Wagner väldigt mycket om. Operasångerskan Britt-Marie Arun, hon har funderat kring det här med ledmotiven i Pelias och Melisande. Och så här sa hon i radioprogrammet Musik i veckan 1989.
Skogen har ett tema, vattnet har ett tema. De tre huvudpersonerna, Golo, Pelias, Melisande, har var sitt tema. Den som är road kan sitta och lyssna och hitta det på många ställen. Melisandes tema till exempel låter på det här viset. Och det kommer igen i dur och i moll på alla möjliga tillfällen. Till exempel frågar Golov i något tillfälle Melisande, hon är mycket sorgsen, om det är någon person som hon särskilt tänker på som gör henne ledsen. Och det nekar hon till. Men musiken spelar Pelléas tema. Så musiken talar sanningen och Melisande, hon talar inte sanning.
Och där har vi väl precis sättet som flera kompositörer har använt ledmotiv till. Att berätta lite mer i musiken. Du berättade för mig när vi pratade vid lite tidigare att du tycker att mellanspelen i den här operan förklarar handlingen. Vad menar du med det?
Ja, för det första så ger ju de den liksom nödvändiga sceniska inramningen oerhört suggestiv och stämningsskapande musik. Intressant också är för övrigt att Marius Constant och dirigenten Erich Leinsdorf har sammanställt sviter av de här mellanspelen som spelas skarvlöst och som då blir som en Pelléas och Melisande-symfoni. Det är väldigt häftigt. Det blir som en genväg eller ett koncentrat av Pelléas och Melisande. Det kan man verkligen säga. Men de här mellanspelen är ju underbara. Jag tänker nu på ett sånt ställe som ett av mellanspelen i fjärde akten mellan första och andra scenen som är som en föraning om död där man just där Debussy tar fram mera mörkret. Och det är också i en sån här opera med så mycket lågmäld musik så är det en av få gånger som orkestern verkligen spelar starkt.
Ja, där hörde vi ett av mellanspelen då, ett av de starkare mellanspelen. Debussy fick komponera till lite extra scenbytesmusik precis innan premiären av hela Pelléas och Melisande. Detta för att det behövdes längre tid att byta dekor på scenen. Mm, ja. Rent praktisk orsak alltså.
Just det, så kan det ju vara i operavärlden. Men det är också lustigt tycker jag eftersom det tog så många år för honom att skriva operan att orkestreringen också sen gjordes på nolltid precis inför premiären. Och ändå så klingar Debussys musik som att den musikaliska idén så att säga och instrumentationen är ett. Hans klangvärde är så speciell på det viset så det är liksom svårt att föreställa sig att orkestreringen, instrumentationen kom så sent som den gjorde. Och även då att han faktiskt kunde skriva extra mellanspel och så vidare.
Den allra mest intressanta figuren i den här operan är väl ändå Melisande. Hon som är undflyende, mystisk, hon vet inte själv vem hon är och vi får egentligen aldrig riktigt reda på vad hon har varit med om. Svår att greppa tycker jag.
Ja, hon är ju väldigt konstig och fascinerande. Hon är ju extremt hemlighetsfull, ett oskyldigt barn, samtidigt på något sätt en slags femme fatale som tar fram saker hos männen i detta drama så att ja, men just det här vaga är väl det som gör henne så fascinerande.
Mm. Hon kommer ju också utan historia då som vi var inne på, hon sitter i skogen, det enda vi får reda på det är att det ligger en krona i botten på en källa och hon vill själv inte säga vad det är. Det är inte så lätt för Golå, alltså Pelléas halvbror, att få ut någonting ur henne heller.
Nej, men å andra sidan, man får ju inte ur karaktärerna i operan så mycket överhuvudtaget. Dialogen i operan är ju väldigt, på ett sätt, vardaglig. Det är ju inte några stora utbyten, utan allting är på något sätt öppet för tolkning hela tiden.
Mm. Debussy själv, han kommenterade just det så här. Jag drömmer om en text som inte tvingar mig att komponera långa, tunga akter utan som förser mig med omväxlande scener med varierande spelplatser och stämningar där rollgestalterna inte diskuterar utan underkastar sig livet och ödet. Mm. Det är en fin sammanfattning.
Ja, jag önskar att jag hade kunnat säga det där själv, för det hade ju varit bra. Men det är ju tur att Debussy har varit så tydlig med sin intention där.
Ja. När Golod hittar Melisande i skogen så vill hon, som sagt, hon vill inte bli rörd vid, och hon svarar väldigt kortfattat vem hon är.
Och avvisande överhuvudtaget.
Absolut. Mm. Och då låter det så här i operan. Je ne vous ferai pas. Oh, vous êtes belle. Ne me touchez pas, ne me touchez pas, ou je me jette à l'eau. Je ne vous touche pas. Varför sitter du här i skogen och gråter? Rör inte vid mig, rör inte vid mig, säger hon flera gånger. Och han beter sig gentlemannamässigt och säger, nej, jag ska inte röra vid dig. Mm. Det är ju lite rörande, samtidigt som det ju väcker många frågetecken.
Verkligen.
Melisandes älskade Pelias då, som hon träffar så småningom på slottet, han är ju inte någon vanlig hjältefigur eller hjältetenor direkt. Han är mycket nedtonad, och det är ju förresten båda huvudpersonerna här. Mm. Den som sticker ut är ju just Golod, som vi hörde här nu. Melisandes make då.
Blivande make.
Ja, i den här scenen. Mm. Och här lägger Debussy det dramatiska krutet. Det är lite mer kött och blod i Golod.
Ja, det kan man ju säga på ett sätt. Alltså, och det är ett drag som kanske också förstärks i vissa uppsättningar. Att han blir en väldigt tydlig karaktär, eller tydligare. Och han är ju också någon som vi kan identifiera oss mer med. Vi har ju hans reaktioner. Eller är det i alla fall hans svartsjuka som är mer konkret än känsloregistret hos de övriga karaktärerna i alla fall. Alla karaktärerna i den här operan andas ju på något sätt av otillfredsställelse och någon slags depression över alltihopa.
Ja, och när Golod är riktigt svartsjuk så går han till och med så långt att han tar hjälp av sin lille son.
Regarde, parle plus bas, que font-ils?
Ils ne font rien, petit père.
Sont-ils près l'un de l'autre? Est-ce qu'ils parlent?
Non, petit père, ils ne parlent pas.
Et que font-ils?
Här hör vi hur Golod blir mer och mer upprörd. Och det som händer här, vad är det, Johan?
Ja, han driver på sin son så att han ska kunna se vad som händer i kammaren där Pelias och Melisande finns.
De sitter och smygkikar alltså?
Ja, det är precis. Och sonen ser ju egentligen ingenting särskilt, men det är vad som händer i Golods fantasi, skulle jag vilja påstå. Vad han tycker sig se, vad han kanske vill se i sin svartsjuka.
Det här är ju en opera som sagt är full av symbolik och går att tolka lite som man vill. Och vi ska komma in på lite på det, för att ett av Melisandes attribut är hennes vackra långa hår. Så långt så att Pelias noterar att när Melisande böjer sig ner över brunnen i den berömda scenen där hon så småningom tappar sin ring i brunnen, ja, då faller håret ner och når ända ner till vattenytan. Här sjunger Melisande a cappella, alltså helt utan orkesterackompanjemang i några takter. En nyckelscen i Pelléas och Mélisande. Och där är det alltså hår det handlar om så småningom. För hår har ju alltid haft en speciell betydelse i många kulturer. Det har genom historien och även idag för den delen setts som en symbol för sexualitet och kvinnlig frihet. I många kulturer måste ju kvinnors hår fortfarande täckas, och det är ju inte heller så väldigt länge sedan som det gällde även i Sverige. Hårets betydelse det kan vi hitta på flera ställen i historien, till exempel i berättelsen om Simson och Delila, där Simsons styrka sitter i hans hår, och när Delila klipper av det så går han att besegra. Så visst är hår fyllt av symbolik. Då kanske det inte är så konstigt att Maeterlinck i sin teaterpjäs väljer att ta med håret i en av huvudrollerna, eller?
Fråga inte mig, mitt hår blir allt tunnare. Så att jag... Mélisande har väldigt långt hår, och det tycks betyda väldigt många saker för alla, för olika människor.
Men kan vi inte slå fast att det har en betydelse och det blir en symbol för Pelléas och Mélisandes kärlek?
Jo, men det tycker jag. Där slår du huvudet på spiken, Britta. Så är det, absolut.
Pelléas binder ju till och med fast Mélisande med hennes långa hår. Jag släpper dig inte i natt. Dina lockar binder jag i pilträdets grenar.
Visst.
Tror jag han sjunger.
Just.
Han vill liksom hålla fast henne. Mm. Jag måste erkänna att jag har haft lite svårt att komma underfund med den här operan. Tror du att det är symptomatiskt, eller är det bara jag?
Ja, jag vet inte. Alltså, man måste ju komma ihåg att den faktiskt blev en stor framgång i Paris vid premiären, vilket kanske låter lite otippat, eftersom det ju är ett på många sätt, ja, det är ett väldigt radikalt och nyskapande musikdrama.
Ja, och trots att operan var radikal så var det till och med så att den blev så populär och påverkade så många så att unga män efteråt gick omkring utklädda till Pelléas på Paris gator. Pelléastrar som de kallades. Mm. Så visst var operan betydelsefull.
Det var som att där attraherades publiken av att man på något sätt... Det blev som en slags ritual att utsätta sig för. Och har man svårt att liksom hitta in i det här verket, då kan man väl för all del faktiskt hålla sig till det väldigt konkreta händelseförloppet i operan. För hur som helst så kommer man ju att belönas med den mest sublima och undersköna musik. Så att det finns poänger med detta.
Tack så mycket, Johan Korsell, för dessa sista ord och för dina tankar kring Pelléas och Mélisande.
Tack.
Innan vi slutar så vill jag passa på att påminna om den spellista med musik ur operan som Eva-Britt Selén, musikresearcher på radion, har satt ihop. Du hittar länken till listan via Operaguidens hemsida. Sök på Operaguiden och Pelléas och Mélisande så hittar du länken. Tack så mycket för att du har lyssnat. Hej då!